P3, Sveriges Radio.
Iklädda mongoliska högtidsdräkter knäböjer tre män så djupt framför den store kanen att de i princip ligger på det mattbeklädda golvet framför honom. Härskarens skarpa blick betraktar dem från tronen. De är hans tjänare och de har nyss återvänt till honom efter flera år på resande fot. Och med sig ska de ha värdefulla gåvor till honom. Kanen ber dem resa sig från golvet och de lyder hans ord. Det är två vuxna män och så en tredje. En yngling som inte är mer än en pojke. Han tittar nervöst men forskande på den store mannen framför sig. Tonårspojken har kommit hela vägen från Venedig till det mongoliska rikets huvudstad. En resa på tusentals kilometer. Och nu står han framför Kublai Khan. Härskar över hela det gigantiska mongolriket. Det är oklart om han kommer vara välkommen vid hovet. Så gestikulerar en av de vuxna männen mot pojken och förklarar att han nu överlämnas i kanens tjänst. Pojken tar ett djupt andetag, böjer ner huvudet och väntar på svaret. Må han vara välkommen, svarar Kublai Khan. Och det bereder mig stort nöje. Pojken lyfter på huvudet och tar ett steg framåt. Marco Polos livs största äventyr har äntligen inletts på allvar.
Det här är berättelsen om Marco Polo. Historiens mest kända upptäcktsresande som erövrar Europa med sina fantastiska berättelser från Kina och det mytomspunna mongolriket. På sina osannolika äventyr tog han sig hela vägen in i självaste Kublai Khans innersta kammare.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
I en tid utan Instagram, bloggar och reseindustri blir Marco Polo en superkändis. Och inte bara i sin egen tid. 700 år efter hans död känner de flesta fortfarande till hans namn. Men att göra sig odödlig för eftervärlden är inte det lättaste. Det är en hel del som måste klaffa för att man ska kunna bli världens mest kända globetrotter. Här kommer manualen. 1. Välj rätt yrke. Det allra första som krävs är ett jobb som tål att man reser. En vanlig löneslav som harvar 8-5 på kontoret har nog lite svårt att komma ut på vägarna. Men Marco Polo är ingen vanlig löneslav. Faktum är att han nog inte jobbar vidare mycket alls när han för första gången drar iväg på äventyr. För han är bara tonåring och knappt torr bakom öronen. Men det yrke han är född till passar som handen i handsken för långresor. Han kommer nämligen från 1200-talets mecka för handel i Europa, Venedig. I stort sett alla venetianare håller på med handel av något slag och Marcos släkt är inget undantag. Hans framtida karriär kommer att vara inom affärsområdet på något sätt. Det Venedig som Marco Polo växer upp i är en förförisk, vindlande stad, full av både råttor och kommers. Båda kommer med skeppen som navigerar längs med kanalerna som genomkorsar stadens öar, 118 stycken. Lykter och fladdrande stearinljus lyser upp stan på kvällarna när dimslöjorna från vattenvägarna stiger upp och bäddar in både trånga gränder och stenhus. Och här kryllar det alltså av driftiga handelsmän. För Venedig är porten till österns rikedomar och exotiska varor.
Siden som vi alltid kommer in på, och det var ju väldigt eftertraktad vara, för det var ju så fantastiskt fint tyg och exklusivt på alla sätt och vis. Så det var ju en väldigt viktig vara. Men sen var det också mycket kryddor som kom. Och ädelstenar och elfenben och sånt som kom från Indien, Kina och olika delar.
Det här är Ingmar Sörman, professor i romanska språk.
Kinesiska handelsmän till afghanska handelsmän, till persiska handelsmän, till syriska handelsmän, till turkiska, och så kom det så småningom fram till Venedig. Och Venedig hade ju inte bara den lilla stadsstaten, utan de hade ju handelsstationer som var som små enklaver runt om i Medelhavet där de tog emot varor. Så att det är ju väldigt myllrande liv med internationella dimensioner.
I 1200-talets Europa är resandet ytterst begränsat. För det tar en jädra tid och är dessutom farligt. Folk rör sig inte snabbare än vad en häst kan ta dem. Och hästar är hård valuta. knappast något som vanligt folk har råd med. Att resa mellan Venedig och Paris tar minst 5 obekväma veckor. Tillvaron är alltså ganska isolerad. De flesta rör sig inte långt utanför sitt hem. Men i Venedig är det annorlunda. Där reser folk så det står härliga till, via vattenvägarna, ut över havet. Även om man måste förlita sig på vinden när man seglar, är det ett relativt effektivt sätt att ta sig längre sträckor. Så att färdas är det normala för handelsmän i Venedig. Vissa reser lite mer intensivt än andra. Till exempel Marco Polos pappa, Nicolo Polo. Han sticker iväg österut innan han ens vet om att hustrun har en liten Marco i magen år 1254. Och sen är han borta ens i sådär 15 år. Och Marcos mamma dör när han bara är ett litet barn, så han växer upp som föräldralös. Fast han verkar ändå ha en helt okej barndom, uppfostras av släktingar och förbereder sig nog för ett liv som en helt vanlig handelsman. Men när Marco är 15 års åldern knackar det på dörren och ett minst sagt oväntat besök står plötsligt i farstun. Och det är inte bara Marco som är en smula förvånad.
Venedig, år 1269. Efter åratal av resande återser bröderna Nicolo och Maffeo Polo sitt hem. På sina resor har de sett platser som ytterst få i Europa har besökt och de har lärt sig flera främmande språk. Men nu klingar den venetianska dialekten Veneto bekant i deras öron. Och de hör det välkända sorlet från marknadsplatsen Rialto. Allt det som de brukar på Venedigs gator. Men inte riktigt. På hemmaplan, bakom dörren till Nicolos gamla hem, Casa Polo, väntar chocken. Nicolo får veta att han har förlorat sin hustru. Hon är död sedan många år, men hon har lämnat efter sig något till honom. En värdefull och unik gåva. För framför Nicolo står en klipsk, nyfiken tonårspojke som fram till alldeles nyss har levt som föräldralös. Men nu har sonen fått en far. Nicolo och Marco, far och son, har äntligen funnit varandra.
Han vinner kanske inte direkt första pris för vare sig årets make eller årets pappa, Nicolo. 1200-talets farsor har förstås lite andra krav på sig än i senare tider. Men även på den här tiden är hans frånvaro rätt så extrem. Fast han kommer att ta igen med råga att han har varit borta. Han och Marco kommer få gott om kvalitetstid tillsammans i framtiden. För Nicolo har inte kommit för att stanna. Han är en man med ett uppdrag. Nu när han vet att han har en pigg och sugen tonårsson tänker han ta med sig honom. Och här kommer den andra viktiga nyckeln för att kunna bli den där världsberömda resenären. 2. Ha ett stabilt nätverk. Man behöver ju folk som kan öppna dörrar åt en. Och Nicolo Polo har en imponerande kontaktlista. Han har bokstavligen en passersedel rakt in till världens mäktigaste härskare.
Vid denna tid som vi nu pratar om, slutet av 1200-talet, så är det ju världens största och mäktigaste rike, Mongolriket under Kublai Khan. Och han flyttade ju visserligen på sig, men så var det ju också Europa, att huvudstäderna var oftast inte fasta utan de var där kungen tillfälligtvis var.
Pappa Nicolo och hans bror Maffeo har med sig en gyllene paisa när de kommer hem till Venedig. Paisan är en guldplatta som är ett slags fripass för hela Mongolriket. Den betyder att de är under beskydd av Kublai, Mongolrikets storkan, och att de ska få fri lejd var helst de än sätter sina fötter i det gigantiska imperiet. Det här blir Marcos gyllene biljett ut i världen. För polosällskapet, Marcos pappa och farbror, har nämligen ett uppdrag från storkanen Kublai själv. De har lovat honom att resa till Europa, nosa reda på nyheter från den kristna världen, hämta lite av oljan från lampan som brinner i Kristusgrav och rekrytera 100 lärda kristna män för att sedan återvända till Kublai Khan i Mongolriket. Kublai är nämligen intresserad av både kristendomen och den europeiska politiken. För det här uppdraget ska de bli rikligt belönade av den förmögna kanen. Uppgiften är i stort sett omöjlig. Hur ska de få tag på 100 högutbildade teologer och få med dem på en livsfarlig resa till ett okänt rike? Men självförtroendet verkar vara på topp hos bröderna Polo. De bara kör. Så ett par år senare, 1271, packar de ihop, svänger förbi Jerusalem och plockar upp lite lampolja från Jesus grav och får information om valet av nästa påve som Kublai vill ha koll på. De 100 teologerna blir ingen med, men de har ju med sig en driftig tonåring vid namn Marco istället. Kanske kommer kanon att nöja sig med honom och glömma de där kristna tänkarna. Så ger de sig av österut, beväpnade med sin gyllene paisa, Nicolos och Maffeos kunskaper i det mongoliska språket och kulturen och en hel massa mod. Lyckas de ta sig hem igen från den här resan kommer de vara väldigt rika män. Men mer troligt är att de aldrig mer kommer synas till. För det är en farlig resa de ger sig ut på. Man kommer inte långt på 1200-talet om man är en vekling. Då spelar det ingen roll hur bra nätverk man än har. Därför blir det tredje tipset: var inte en mes. För det finns inte direkt någon business class på vägen österut. Och i takt med att avståndet hem till det ganska bekväma livet i Venedig ökar, blir tillvaron mer och mer ansträngande för Marco och hans sällskap. De reser på den mytomspunna rutt som senare kommer kallas för Sidenvägen.
Som inte var en väg, utan det var ett antal vägar som går i, vad ska jag säga, mellersta Asien, från Kina, norra Indien, och så sammanstrålar det hela så småningom bortåt Syrien till. Och nu befinner vi oss i en tid när mongolväldet var väldigt stort. De skyddade mycket Sidenvägen, så Sidenvägen var vid denna tid en ganska säker väg. Man pratade om Pax Mongolica. Det var mongoliska trupper som skyddade den. Så det var ändå ganska säkra transporter för handelsmännen. Och därför var det ända fram till mitten på 1300-talet en omhuldad väg.
Sidenvägen kan ju låta mjukt och lyxigt. Men det är alltså karavanleder över ganska så snårig terräng som de färdas på. De hade från början tänkt att ta sig till Hormuz vid Persiska viken i dagens Iran. Och där mönstra på ett fartyg som skulle ta dem över Indiska oceanen. Men när de väl kommer fram till Hormuz efter en resa full av strapatser bestämmer de sig för att det är en dålig idé. Skeppen de ser i hamnen är skruttiga och verkar riskabla. Så istället fortsätter de med sin karavan norrut på Sidenvägen. Genom det persiska riket, mot Centralasien. Men vägen dit är minst sagt körig. Nuvarande Afghanistan ligger framför dem med sitt svårforcerade landskap, avskräckande öknar och berg. Marco Polo är ett stort fan av Alexander den Store. Kanske har han drömt om att ta sig fram som Alexander, spränga fram över slätterna på en vacker svart springare som Alexanders häst Bucephalos. Men riktigt så ser inte Marcos resa ut. Polosällskapet tar sig fram i en karavan på fordon som kanske stinker lite mer än den tjusiga Bucephalos, men passar betydligt bättre för geografin. Baktriska kameler. I öknen är den baktriska kamelen människans bästa vän. Den är idealt utformad för att klara det hårda ökenlivet. Kan lagra vätska och fett så de kan vandra i flera dagar utan vatten och mat. De har breda, kluvna fötter som inte sjunker ner i sanden, och deras näsborrar har klaffar som de kan stänga igen vid ökenstormar. Kamelerna tar sig igenom de mest ogästvänliga av öknar. Och det är verkligen otrevliga ställen som Mark och hans karavan ska ta sig an. Ju längre in i Asien de kommer, desto svårare blir det att ta sig fram. Det är inte bara dammig och karg öken, utan också bergsmassiv som ska forceras för att ta sig fram till den stora khanens sommarpalats Sanadu i Mongolriket. Och dessutom lurar farorna i mängder längs vandringslederna. Mordiska rövarband, parasiter, farliga rovdjur, giftiga ormar och skorpioner kan sätta stopp för hela deras expedition.
Det var så mycket som kunde hända. Man kan lida vattenbrist, matbrist och sen också naturligtvis överfall där med. Men det var inte så att man kunde ta upp sin mobil och ropa på hjälp, utan då gick det åt skogen, så gick det åt skogen, och gick man fel så gick man ohjälpligt fel, och då fanns det inte någon vattenkälla som man trodde skulle finnas längre fram. Så att det var ju väldigt mycket som kunde gå åt pipan.
Polosällskapet tar sig fram trots alla svårigheter. Efter en lång färd på många månader genom det persiska riket och Afghanistans dramatiska natur har den unga Marco Polo fått bekanta sig med såväl andra religioner och livsstilar än den han är van vid, den romersk-katolska kristendomen, som otäcka djur, värdefulla ädelstenar och allvarlig sjukdom.
Så mycket om hans egen sjukdom vet man inte. Det är ett utmärkande drag i hans berättelse att han pratar förhållandevis lite om sig själv. Han pratar om allt han ser och det han hör. Men han var ju ung och stark, och förhoppningsvis hade han då samlat på sig en ansenlig och vettig bakterieflora under sina resor, så att han var motståndskraftig.
Han verkar ha överlevt både chocken över allt främmande och den dödliga sjukdomen. Och sällskapet har kommit fram till en av de största utmaningarna på vägen. Världens tak ligger framför dem.
Över Pamirplatån har de stretat fram. 12 dagars ansträngande vandring på branta stigar uppemot 4000 meter över havet. uppe på högplatån böljas slättlandskapet fram, bevattnat av smältvattnet från glaciärerna i de hisnande höga bergskedjorna. Det skarpa solljuset är nästan gråvitt i den tunna atmosfären. Marco kisar upp mot himlen, men inga fåglar syns till. Polosällskapet har tagit sig till höjder dit inte ens örnarna vågar flyga. Men de är inte de första som har kämpat sig fram i det här ogästvänliga landskapet. I hundratals år har nomader trampat upp stigarna och Genghis Khan har lett sina styrkor här på erövringsräderna. Men här finns inget härberge. När polosällskapet slår läger om de kalla nätterna flämtar eldarna desperat i den syrefattiga luften. Och när de slumrar in vaggas de till sömns av stjärnorna och de snötäckta bergstopparna som omger deras väg.
Men de tar sig över Pamirplatån och vidare ner. De guidas av högarna av djurben som tidigare resenärer har lämnat efter sig som milstolpar på vägen. Och nu är den mest svårtillgängliga sträckan av vägen avverkad. Men framför dem ligger över 6500 kilometer av slättlandskap och öken innan de är framme vid Kublai Khans hov. Det mongoliska rikets stepper breder ut sig deras väg. Bland annat den ökända Taklamakan-öknen. Det är lite oklart vad namnet betyder. Men några förslag är: vi ger dig in och du kommer aldrig tillbaka. Dödens öken. Och platsen utan återvändo. Och som namnen inte så finkänsligt antyder är öknen som väntar ett av resans allra mest livsfientliga ställen. Världens näst största sandöken som breder ut sig över delar av dagens Kina. En ödemark täckt av finkornig gulgrå sand. När stormarna drar in över landet kan den mest hårdföra resenär duka under. Sanden tar sig in precis överallt.
Så att han är ju väldigt fascinerad av de landskap han möter. Och naturligtvis är det så att för en som kommer från ett välbefolkad stad som Venedig och så plötsligt så kommer till de här ökenområdena och sånt där, så måste det ha varit en märklig upplevelse. Någonting helt, helt okänt. Och liksom, han var ju van att man tog en liten båt och så åkte man runt i en kanal där på Venedigs kanalsystem. Och så plötsligt så rider man iväg på hästar. Och han var inte egentligen någon tränad ryttare när han började, men han lärde sig ju. Och sen så rider man ju veckovis.
I öknen upplever Marco Polo ett märkligt fenomen. Den sjungande sanden. Det är ett naturfenomen som uppstår när vinden träffar sanddynerna. Men Marco tror sig höra röster från andar. Och de här andarna är onda och försöker locka polosällskapet av vägen och irra bort sig mot en säker död i ödemarken, berättar Marco. Men polosällskapet klarar sig igenom även det här minst sagt utmanande landskapet och är ett steg närmare den stora kanens hov. Inte nog med att resan är knölig, den tar också en evig tid. År 1271 gav sig Marco och hans sällskap iväg från Venedig. 3 år senare är de fortfarande på resande fot och har en sådär 300 mil kvar till det legendariska Sanadu, Kublai Khans sommarpalats. För varje mil som Marco Polo reser längs sidenvägen blir mongolväldets storhet mer och mer uppenbar för honom. Han ser ställen som plågats under Genghis Khans svärd och massavrättningar, men uttrycker ändå stor beundran för den stora erövraren och det rike som byggts upp sedan Genghis dagar. Marco är ju ett fan av Alexander den store. Och i hans ögon är Genghis Khan den enda i historien som kan mäta sig med Alexander.
En Kublai Khan, den som var härskare över mongolväldet, imponerar ju väldigt mycket på Marco Polo. Så Genghis Khan, som är farfar till Kublai Khan, är ju då en fantastisk gestalt. Och han är ju den som grundar detta väldigt på samma sätt som Alexander ju grundade sitt stora välde. Och Alexander, han var ju en av de stora gestalterna som lyftes fram under medeltiden, och det finns ju oerhört många berättelser kring Alexander.
Men i stort sett allt i det gigantiska mongoliska riket är främmande för Marco, en kristen yngling från Venedig. Han får stifta bekantskap med muslimer, buddhister, ökenfolk, och han försöker begripa sig på deras sätt att leva. Marco chockeras över folks religion, livsstil och sex. Han är ju en ung kille, med förmodligen rätt begränsad erfarenhet av kärlekskonsten. Och han är lärd att sex är något som sker i ett äktenskap mellan en man och en kvinna för att avla barn. På vägen mot Kublai får han träffa på lite andra varianter av äktenskap och förhållanden.
Han hade sett polygami, han hade sett väldigt många olika varianter, de här kvinnorna som tog sig nya män när männen var borta. Och så han har en förhållandevis, man kan säga det modern, men en väldigt öppen inställning som inte riktigt stämmer med den europeiska inställningen vid denna tid alltså. Och han ser ju väldigt mycket spännande saker, men han går in på något sätt med en förundrad blick och observerar, men han verkar inte ha lagt in sådana här värderande adjektiv när det gäller att beskriva hur folk betedde sig och sånt, utan det finns ju flera av versionerna av hans bok, men det verkar vara senare tillägg, det finns inget original bevarat, utan sen är det diskussioner hur mycket de är original, och sen är det dessutom så krångligt att de skiljer sig åt, alltså de inkluderar lite olika berättelser.
Och här kommer det fjärde tipset för att lyckas som resenär och reseskildrare. Ha ett öppet sinne och välkomna allt det där främmande istället för avfärdare. För annars kommer man ju inte långt. När man till slut ska träffa högsta hönset, självaste storkanen, gäller att hålla tungan rätt i mun och inte tappa koncepterna. För nu är mötet med Kublai Khan nära. Polosällskapet når Sanadu, kanens sommarhuvudstad, år 1275. Vi lånar Marcos ord för att beskriva vad de möts av.
Sanadu, 1275. Salarna och rummen och gångarna är alla förgyllda och utsökt målade på insidan, med bilder av djur och fåglar och träd och blommor och många olika saker. Så vackert och så skickligt utfört att det är en fröjd och ett under att se. Området är befäst som en borg och inuti finner man källor och floder av rinnande vatten och mycket vackra gräsmattor och skogsdungar. Mitt i parken, där det finns en mycket vacker träddunge, har storkanen byggt sig som boning ett mäktigt palats, helt och hållet av bamburör. Och högst upp på varje pelare sitter en helt och hållet förgylld drake som lindar sin stjärt runt pelaren och håller upp taket med huvudet och sträcker ut armarna. En åt höger för att stötta taket tillsammans med huvudet och den andra på samma vis åt vänster. Även palatsets tak är gjort av bamburör, så väl och så kraftigt förgyllt och förnissat att vatten inte kan skada det och målningarna aldrig kan blekas. Och det är den mest förunderliga sak i världen att föreställa sig för någon som inte har sett det.
Sanadu är en imponerande konstruktion. Och ännu mer imponerad blir Marco när han inser att det hela är portabelt. Det monteras ner och upp och binds samman med starka sidenrep. Mongolernas nomadiska kultur syns hela vägen upp till den absoluta toppen. Kublai Khan är självständigt på resande fot. Det får polosällskapet erfara när de kommer till ett khanlöst Sanadu. Och själva har de i stort sett blivit nomader de också. De har rest i 3,5 år när de kommer fram till Sanadu. 1270-talet börjar närma sig sin mitt. Men det är en liten bit kvar till khanen. Han befinner sig nämligen i det mongoliska rikets nya huvudstad, Kanbalik, som ligger på platsen för nuvarande Beijing.
Det är ju klart att de här nomadfolken kom in och erövrade städer, och så kommer de till den oerhört rika kinesiska stadskulturen som Beijing var till exempel vid denna tid och många andra städer. Och alla som har varit i Kina vet ju hur överdådig den kan vara. Så det imponerade naturligtvis mycket på mongolerna, och då är det ganska naturligt att man själv installerar sig i de här palatsen och tar över helt enkelt detta.
Och det är där, i det stora palatset i Kanbalik, som polosällskapet möter Kublai. Nicole och Maffeo återser sin khan och Marco står framför honom för första gången.
Avtalet var ju egentligen att de skulle komma tillbaka till Kublai Khan med 100 visa män eller munkar, men det var svårt. Det var några som följde med, men de hoppade av under resans gång. Så allt de hade med sig var Marco Polo.
Efter att de har välkomnats av Kublai frågar han hur Nicole och Maffeo har haft under sina år borta från det mongoliska hovet. Och tar sedan emot hälsningarna från påven och lampoljan från Jesus grav med stor entusiasm.
Man kan undra varför de inte lät bli återvända. Inför risken att de skulle ådra sig en väldig vrede hos härskaren. Men han verkar ha varit nöjd med Marco Polo. Han verkar ha varit nöjd med att de kom tillbaka. Och kanske var det att de faktiskt hade åkt dit och etablerade kontakter då västerut. Och kom tillbaka till honom, att det visade en trovärdighet. Det här kan vi ju bara spekulera. Men det finns ingenting i Marco Polos berättelser som tyder på att de skulle råka illa ut. Utan tvärtom är han ju oerhört beundrande för Kublai Khan och skriver ju väldigt vackert om honom och sånt.
Och sen är det alltså dags för Marco att skaka tass med Kublai Khan. Inte bokstavligen då alltså. Man pillar nog inte på världens mäktigaste despot i första taget. Men pappa Nicolo presenterar Marco för härskaren med stor finess. Min herre, han är min son och er man. Som jag, eftersom han är det käraste jag har i världen, med stor risk och stort besvär har medfört från fjärran länder för att överlämna till er som tjänare. Kublai tar med glädje emot Marco, som vips har fått jobb hos högsta chefen för världens mäktigaste imperium. Marco halkar in lite på ett bananskal till kanens hov, men han visar sen att han är kompetent nog för uppgiften.
Emissarie, så att säga. Han var sändebud för att titta på saker och ting och rapportera framför allt. Alltså, hålla koll på läget och berätta för härskaren hur det egentligen låg till. Så han åker ju runt väldigt mycket till olika delar. Han är ju i Indien och nu till och med borta i Afrika, men det var med på eget bevåg. Men han åker ju runt i hela detta väldiga mongolska rike.
Kanske just för att han är så ung, bara 20 år när han kommer fram till Kublai, är han öppen för allt han har sett och inte avfärdat det främmande som otäckt eller galet. Han är nyfiken, kunskapstörstande och observant. Det här uppskattar Kublai Khan. Och det förändrar allt för Marco. Han tar sig an sin nya plats i livet med stor förtjusning och lär sig allt från nya sedvänjor till flera av de språk- och skriftsystem som finns i det mongoliska imperiet.
Jag klarar av 4 skriftsystem. Arabiska, mongoliska och persiska och olika persiska dialekter. Och vad det verkar även mongoliska, han rör sig över riket. Men det brukar framhållas att han faktiskt inte kunde kinesiska. Men det var kanske inte så nödvändigt för honom. Men de skrivs ju med olika alfabet. Så att han var ju begåvad och förmodligen orädd att ge sig kast med nya saker och utmaningar.
Och det här är, i alla fall enligt Marco själv, vägen till kanens allra innersta krets. Han lär känna Kublai och börjar kanske redan nu skissa på den bild som inte långt senare kommer bli den allmänna europeiska idén om mongolhärskaren. För de flesta europeer på 1200-talet är mongolernas storkan en närmast mytisk figur och en demonisk typ. Men Marcus Kublai Khan är en verklig person av kött och blod som Marco verkar beundra väldigt.
Marco Polo är ju väldigt imponerad. Man får tänka sig, han är ju inte fyllda 20 inte när han kommer till det här landet. Då så ser den här enorma rikedom och mäktighet som finns. Och han är i sin skildring väldigt positiv. Han är ju väldigt öppen för det som är främmande. Han försöker inte lägga något europeiskt perspektiv på samma sätt som många senare har gjort. Och Genghis Khan blir ju då den stora grundaren. Och Kublai Khan skildras ju också som en fantastisk person. Det finns inget negativt egentligen om Kublai Khan. Och det gör det inte i någon skildring av det. Han var det ändå så lång tid och där var det väl en sorts vänskap och beundran som, ska vi säga, fördunklade hans omdöme något.
I Kublai Khans rike råder knappast någon demokrati. Men han är en tolerant härskare på många sätt. Till exempel är han, som vi vet, nyfiken på andra religioner än den traditionella mongoliska shamanismen. Kublai hyllar bland andra Jesus som en slags profet, även om han inte själv är kristen. Den här religiösa öppenheten har nog Kublai från sin mamma, Soryaktani Beki. Hon bekänner sig själv till en sorts kristendom, men välkomnar såväl buddhism och taoism som islam. Soryaktani Beki styr över delar av det mongoliska riket och har ett starkt inflytande över Kublai och hans politik så länge hon lever. Och det är inte bara mamma som är en stark influens för den mongoliska kanen. Han har förstås en massa rådgivare. Och en av de viktigaste är hans hustru Shabi. Hon är inte Kublais enda fru. För i det mongoliska riket är det polygami som gäller. Och Kublai är ökänd för att frossa i vackra kvinnor. Han har både en drös fruar och så ett harem med minst en snygg tjej för varje dag på året enligt Marco. Men Shabi är kanens främsta hustru och hon är en smart strateg. Med hjälp av hennes råd lyckas Kublai erövra Song-dynastins Kina i söder och sen också behålla det.
Kina var ju lite på dekis för det här laget, alltså maktmässigt. Och det är ju först efter att mongolväldet har gått under som man bygger den kinesiska muren mot mongoliska trupper. För det har ju lyft fram som argument att han kan nog inte riktigt ha varit i Kina, Marco Polo, för han nämnde inte kinesiska muren. Men det kan han inte ha nämnt därför att den kinesiska muren byggdes senare.
Marco finner sig till rätta i det blomstrande mongoliska riket. För det är verkligen på sin höjdpunkt under hans tid hos Kublai Khan. Och det dröjer inte länge förrän han börjar få uppdrag att resa runt i imperiet, som khanens egen budbärare. Han är i början på 20-åren, en ung man som precis inleder sin karriär. Och det är nu han börjar samla på sig alla de där anekdoterna som kommer göra honom världskänd. Det gäller att ha ögonen öppna och öronen spetsade. Och förstås ännu viktigare. Tips 5. Ha känsla för en oemotståndlig story och minne som en elefant.
Iförda vita kåpor står de mongoliska adelsmännen och deras fruar i långa rader för att få överlämna sina nyårsgåvor till den store khanen. Guld, silver, pärlor och ädelstenar sträcks över till härskaren där han sitter på sin tron. Utanför palatset står tusentals vita hästar och skrapar med hovorna. Också de gåvor till Kublai Khan. Ingen annan gång på året är det mongoliska rikets överdådiga rikedomar så tydliga som på den vita festen, det mongoliska nyårsfirandet. Efter att khanen mottagit alla de oräkneliga gåvorna visar han upp sina elefanter. Gott och väl 5000 stycken. Draperade i vackra kläderna av siden med guldbrodyr. Marcos är hänförd på det stora spektaklet. På det överdådiga gästabudet som kröner den långa festen förs ett stort lejon fram till khanens tron och kastar sig ödmjukt framför fötterna på den allsmäktige härskaren.
Den vita festen och det tama lejonet är bara en av alla osannolika saker som Marco Polo upplever under sin tid i khanens tjänst. Hans formella uppdrag handlar oftast om skatteindrivning och imperieadministration. Inte direkt några klickmonster. Och det förstår naturligtvis Marco, som alltså lägger helt andra saker på minnet. Till exempel de fantastiska kalasen, märkliga djuren, intrikata uppfinningarna och så skandalsexet. Marco får följa med Kublai Khan hela vägen in i sängkammaren. Och där är det action. I reseskildringarna berättas det att Kublai har otaliga vackra älskarinnor. Ofta ett helt gäng i taget. Och att det är veritabla orger som pågår i det kungliga sovrummet. Om man ska tro på Marcos berättelser är det tusentals unga skönheter som noga väljs ut, undersöks, tränas i kärlekskonsten och sen skickas in till khanen för att mätta hans lustar.
Han lyfter ju fram sin beskrivning då att många fäder var väldigt tacksamma. Och om de inte var så skulle de vara tacksamma om Kublai Khan verkligen ville ha deras döttrar till antingen till älskarinnor eller om de inte föll riktigt Kublai Khan och hans medbedömare på läppen så kunde de istället få roll som tjänarinnor eller kanske giftas bort med någon tjänsteman då där.
Vad de här unga flickorna själva vill framgår inte. Kanske är de här snaskiga berättelserna i själva verket historier om systematisk våldtäkt. Vi vet inte. Men när Kublai är färdig med flickorna har de i alla fall chansen att giftas bort till någon av hans baroner eller högt uppsatta rådgivare.
Han uttrycker ju inte heller något, det finns ju inte något på det sättet, något kvinnoförakt eller något sånt där, utan han liksom accepterar den här bilden, men det är ju inte sant att det finns några starka kvinnor som han just lyfter fram. Däremot så vet vi alltså ingenting om vad han själv har haft för relationer och sånt. För det säger han ingenting om. Han beskriver det han har sett och upplevt, för det är det som han ser som intressant, inte hans eget liv.
Men det är inte bara snusk och sexskvaller som Marco får ta del av. Han imponeras till exempel också av det mongoliska postsystemet. Över det kolossala riket som sträcker sig i princip från Svarta havet till Kinas östkust löper kommunikationerna med stor effektivitet. Postväsendet grundlades redan under Genghis Khan men har utvecklats under Kublais regering. Systemet går ut på ridande kurirer och fiffiga stationer för hästbyten och logi för de utmattade brevbärarna. Hästarna är särskilt tränade för att bli posthästar. Och de är så snabba att det slår gnister om hovarna när de kommer i full karriär. Budbärarna kan rida uppåt 500 km om dagen, enligt Marcos berättelser. Och så får han stifta bekantskap med nya prylar. Marco bevittnar något som inte européerna sett förut. Sedelpressande. Papperspengar har funnits i Kina i flera hundra år, sedan 800-talet. Och Kublai inför det som valuta i sitt mongoliska imperium. Sedlarna tillverkas av material från mullbärsträdet, alltså det träd som silkesmaskarna knaprar på bladen från för att tillverka silketråd, och stämplas med kanens sigill. Marco är förundrad över att kanen kan framställa sin förmögenhet, hur mycket som helst, i stort sett utan att det kostar honom något.
Det är naturligtvis som köpman intresserad av just alltså, och att man har papperssedlar, för detta finns ju då inte i Europa, detta är någonting nytt för honom. Det är inte fråga om att ha så mycket guld eller så mycket som man... Och då är en guldplatta värd 10 riksdaler eller vad man nu har för myntslag. Utan att kejsaren kan då, Kublai Khan kan alltså trycka upp så många sedlar han vill och sen så har han de pengarna. Papperstillverkning är ju också något nytt som kommer till Europa i denna veva, liksom dynamiten.
Marco får uppleva det mongoliska rikets absoluta höjdpunkt. Vid Kublais hov är livet gott. Kanen själv formligen badar i dyrbarheter som ädelstenar, silke och sobelpälsar. Och när han inte styr sitt imperium mot nya storheter eller frossar i unga vackra kvinnor, roar han sig med bland annat jakt, berättar Marco. Jakten är förstås också storslagen, som allt annat som omger Kublai Khan. Det jagas med tränade lodjur och leoparder, och förstås falkar. Mongolerna är skickliga falkenerare, och enligt Marco kan Kublai ha så många som 10 000 med sig ut på jakt. Kanen själv färdas på ryggen av en av sina 4 elefanter i en konstfärdigt byggd vagn klädd i siden och bladguld. Och den vagnen lämnar Kublai ytterst sällan. Kanske för att han har så fint sällskap. Med honom i vagnen sitter 12 tjusiga tjejer och 12 av hans baroner. Eller så är det för att han lider av gikt och har ständig smärta.
Han mår väl egentligen inte så bra, men Marco Polo säger egentligen ingenting om det här, utan det är mer andra källor som tyder på att han nog var rätt skröplig och försupen. Han sitter ju länge vid makten.
Men hans spejare håller utkik och meddelar kanen när det är ett jaktbyte på gång. Och så släpper han helt enkelt loss sin jaktfalk ut genom elefantvagnens fönster och ser på när fågeln hämtar bytet med sina rakbladsvassa klor i en intrikat dödsdans i luften. Efter jaktbataljerna vilar hela det stora sällskapet ut i ofantligt stora och lyxiga tält. Utsidorna är täckta med lejonfällar och på insidan har de flera vackert arbetade pelare. Tältens väggar är klädda med hermelin och sobelpäls. Repen som håller upp tälten är tvinnade av siden. Under åren som går, och det är många, Polosällskapet stannar hos Kublai i sammanlagt 17 år, skickas Marco runt i hela det mongoliska riket. Hans vardag liknar deras väg till Kublai Khans hov, ett ständigt resande och ständiga faror. Marco är kanens budbärare och åtnjuter hans beskydd. Men dels har ju envåldshärskaren en tendens att plötsligt ändra sig och vända sig mot sina tidigare favoriter. Dels är vägarna inte helt säkra i mongolriket, även om de på många ställen är ganska uppstyrda. Men ju längre bort i utkanten när man kommer från imperiets centrum, desto mindre säkert är det att folk bryr sig vidare mycket om att man är utsänd av kanen. Och riket är ju enormt. Marco reser i det som är dagens Kina och Tibet, söderut ner till Indonesien, över havet till Indien och hela vägen till Zanzibar utanför Afrikas östkust. I alla fall enligt hans egna reseberättelser.
Egentligen är de ganska trovärdiga. Anser man numera, det har man gjort sedan 1800-talet, det är också uppenbart att väldigt många av hans samtid inte trodde på det. De trodde att han bara satt och fantiserade ihop de här sakerna. Så att det, han blev omvärderad under 1800-talet när man faktiskt kunde se att ja, men det stämmer, det här så och så och så som han beskrev det är det. Men å andra sidan ska man då komma ihåg att till exempel Columbus hade ju med sig Marco Polos resa för att han trodde att han skulle åka till Indien, så att han hade den också för att titta på de geografiska angivelserna. Marco Polo ritade ju inga kartor själv. Men man har baserat en hel del kartritande efteråt på hans verk.
Men hur spännande det än är att vara budbärare åt världens mäktigaste man, har varken Marco eller hans pappa och farbror tänkt sig att tillbringa resten av sin levnadsdag i mongolriket. Och här kommer tips nummer 6. Ta dig hem medan tid är. Polo-gänget hade nog planerat att stanna hos Kublai ett tag och sen ta sig hemåt mot Venedig med väskorna fulla av ädelstenar och handelsvaror. Det kluriga verkar vara att det inte Kublai Khan alls tänkt sig. För när mer än 15 år har gått är de fortfarande kvar. Marco har gått från att vara en 20-åring till en 35-årig vuxen man. Och den stora härskaren är nyckfull. Allt som oftast är han också rätt full, vilket knappast gör honom mer tillförlitlig. Supandet och oberäkneligheten blir värre och värre i takt med att han blir äldre. Nicolo, Marcos pappa, försöker hitta ett bra tillfälle att fråga om de kanske kan få ta och ge sig av hemåt. Men det är lättare sagt än gjort. Här gäller det att spela sina kort rätt.
Nicolo knäböjer framför kanen och samlar sig inför att ställa den stora frågan. Han har noga sett ut tidpunkten. Kubla är glad och munter och verkar medgörlig idag. Så drar Nicolo efter andan och lägger fram sitt ärende. Han, Maffeo och Marco behövs där hemma i Venedig. Kanen ser häpen ut. Sedan arg. Varför önskar ni ge er av och bli dödade på vägen? Låt mig veta. Om ni behöver guld ska jag ge er mycket mer av det än ni har där hemma. Och likaså vad gäller allt ni ber om. Nicolo reser sig inte från sin knäböjning. Men svarar kanen att det inte är guld han är ute efter. De vill helt enkelt hem. Nicolo måste återvända till sin äkta maka. Kristendomens lagar tillåter inte att en man är borta från sin hustru så länge som han har varit. Men kanen nekar. De får gärna röra sig fritt i det väldiga mongoliska imperiet och kan räkna med Kublais beskydd. Men någon hemfärd, det blir inte tal om.
Att de inte får åka hem, det vet vi inte riktigt varför. Men man kan ju ändå inbilla sig att det delvis är just det att de här hade ju skött sig och varit lojala mot Kublai Khan, så han vill inte bli av med dem för att de var hans män, så att säga. Och var inte inblandade i intriger runt omkring. Så att det är nog en sorts, kan man spekulera över, men att det är en sorts förtroende. Han litade på dem och ville inte mista dem från sin tjänst. Och därför säger han nej när de vill åka hem. För han tror inte att de kommer tillbaka, och det var väl i och för sig en riktig tanke.
Och för varje år som går känns det mer och mer avlägset att någonsin få återvända hem till Venedig. Polosällskapet börjar bli nervösa. För det är inte bara att de längtar hem. Kublai börjar ju bli lite gammal och skröplig. Och det är hans välvilja som gör att polosällskapets liv i mongolriket är tryggt och säkert. När, inte om, han dör, kan vad som helst hända. De kan bli förvisade från hovet och ut i landet. Och att resa utan storkanens gyllene passersedel är livsfarligt. Kublai är alltså både deras beskyddare och deras fångvaktare. Förhandlingarna med kanen om att få lämna riket fortsätter, fast det ser mörkt ut för polofamiljen. Men så kommer öppningen. År 1292, 17 år efter att polosällskapet kom fram till kanen, ska den mongoliska prinsessan Kokashin eskorteras till sin blivande make i ett kungarike långt västerut. Och vem är en bättre eskort än polosällskapet med den 38-årige Marco Polo i spetsen? Han har nyss kommit tillbaka från en lång diplomatisk resa i Indien och har en massa annan erfarenhet av långa strapatser med viktiga uppdrag. Marco är mer än kapabel att guida prinsessan och hennes sällskap. Uppdraget innebär att de kommer lämna det mongoliska riket och ha relativt nära hem, för riket som prinsessan ska eskorteras till ligger i trakterna kring nuvarande Iran. Även om Kublai ser det som att polofamiljen bara ska ta en trip västerut och sen komma tillbaka, känner de nog att de är fria nu. Vem som helst kan se att Kublai inte har långt kvar att leva. Det här är sista chansen att sticka iväg innan allt rämnar. Och äntligen, år 1292, 20 år efter att de lämnar Venedig, ger sig polosällskapet ut på vägarna igen. Med gyllene passersedlar med kanens sigill i nävarna, fickorna fulla med ädelstenar och ett stort följe som lotsar dem. Kublai vill se till att deras resa ska bli så bekväm och luxuös det bara går. Så tar de farväl av sin välgörare. Kanen tror kanske att de ska återförenas. Men polosällskapet vet nog att det här är sista gången de kommer att se den legendariska Kublai Khan. Och när de väl reser hemåt inleds början på slutet av Marco Polos livsstora äventyr. Men ingen ska tro att hemresan går enkelt och snabbt. Det är såklart en massa stök på vägen. Det dröjer återigen många långa månader som blir till år utan att de har Venedigs kanaler och gränder i sikte. Det är på den mödosamma hemresan som de får höra nyheterna. Det mongoliska riket har förlorat sin stora ledare. Vid 80 års ålder, år 1294, dör Kublai Khan i sitt palats. Marco Polo, hans pappa och hans farbror, är för evigt lösta från khanens bojor. Men kanske är det med vemod som Marco inser att hans äventyr i Mongolriket nu definitivt är över.
Venedig, år 1295. Häpet vänder sig venetianerna efter de tre männen som korsar Canal Grande. Det viskas bland marknadsstånden. Vilka är det som har kommit till stan? Och vad är det de har på sig? De färgstarka kläderna står i bjärt kontrast till de diskreta plagg som männen på gatorna har på sig. Ljusgrå eller blekt grålila byxor, vita kraglösa skjortor och ärmlösa tunikor i sobra färger. Nykomlingarna däremot är klädda i ett fyrverkeri av schalakansrött, saffransgult och himmelsblått siden. I sina långa kaftaner, prydda med broderier och i ögonfallande huvudbonader, sveper de fram med sin färgprakt längs med Venedigs smala gator och drar åt sig allas blickar. De förlorade äventyrarna är hemkomna från de många åren i öster.
Marco Polo är i 40-årsåldern när de äntligen når Venedig. En helt annan person än den 17-åring som lämnade sitt hem för snart ett kvartssekel sedan. Spränglärd efter alla spännande upplevelser. Dags för steg 7 på vägen mot bästsäljaren. Skaffa gott om egen tid. Efter att ha chockat stan med sin brokiga mongoliska stil inser kanske Marco att hans hemstad är ganska trång. Både rent fysiskt och på andra sätt. Marco, som har vant sig vid att spränga fram över den mongoliska steppen på hästryggen, får nu återigen krångla sig fram mellan stinkande kanaler och gator som är så smala att han får gå sidledes för att komma någonstans. Istället för att se steppens horisont när han lyfter blicken ser han inte längre än till fönstret mitt emot. Och inom honom bubblar nog erfarenheten av den stora världen. Så när möjligheten öppnar sig för att få lite omväxling är han inte sen på att haka på ett nytt äventyr. För när Marco har varit hemma ett tag bryter ut krig mellan Venedig och dess fiende Genua.
Och det är då två stycken som är väldigt viktiga sjöfartsstater, det är Venedig och Genua. Och de ligger på varsin sida av italienska halvön. Och de har lite grann delat upp Medelhavet emellan sig, men de ligger ju i konflikt med varandra.
Det är här den där egen tiden kommer in.
Det såg ut som venetianerna skulle vinna, men de förlorade striden. Och han hamnade i genovesisk fångenskap, och det där han träffade en Rustichello från Pisa. Och att han var från Pisa inte en slump, därför att Pisa var lierat med Venedig i den här striden.
Och utan den här fängelsevistelsen hade det kanske inte blivit någon bok. Marco, som är en rastlös äventyrare, hade nog haft svårt att sitta still länge nog för att kunna berätta sina historier. Och det är också fängelset som för honom samman med den man som ska bli nyckeln till hans stora framgång. För det är i finkan, som mer är ett ganska bekvämt förvar än en otäck och fuktig fängelsehåla, som Marco träffar en man vid namn Rustichello, som redan har skrivit flera bästsäljande böcker. Rustichello ser förmodligen direkt potentialen i Marcos historier, och de börjar skissa på hans reseberättelser. Och även om Rustichello faktiskt ber Marco om lite bevis på att han faktiskt har varit med om alla de där fantastiska sakerna och i princip suttit i Kublai Khans knä, kan vi väl säga så här. De vet båda två vad som är en bra story.
Och Rustichello har skrivit riddarromaner och sånt där, och gärna på någon sorts franska. Men i alla fall så är det för honom som Marco Polo dikterar, för han var en så här otålig själ. Och han kan ha drivit in i det här kriget helt enkelt, för han tröttnade på att efter alla sina äventyr i Asien putte komma hem och så sitta där och skytta och sköta räkenskaper och gå omkring i Venedig och inte bli trodd på heller.
Marco släpps ur fängelset när Venedig och Genua sluter fred med varandra år 1299. Och berättelsen, Marco Polos resor, kommer ut. Det hela blir förstås en braksuccé. Kanske inte omedelbart, men eftervärlden har formligen slukat berättelsen om Marco Polos resor i Fjärranöstern.
Han är en stor entusiast när han beskriver saker och ting, men är förhållandevis återhållsam ändå. Nu är ju så att det var inte bara han som skrev boken, så därför är det svårt att veta exakt vad är det han har hittat på och vad är det Rustichello, som var den som tecknade ner det hela, har lagt till.
Det krävde en hel del möda att få till. Det kostar på att bli superkändis. Men med alla komponenterna på plats är det raka vägen in i rullorna som gäller. Fast berättelsen är ju inte det enda som Marco Polo tar med sig hem. Han har också med sig en massa prylar. Det han är mest känd för att ha tagit med sig, nudlarna, som sen blev Italiens signaturmatspaghetti, var det faktiskt inte han som introducerade. Men däremot plockar han med sig bland annat glasögon med slipade linser, papperspengar, krut och så kunskapen om att använda kol som bränsle.
Kolen vet han också är något nytt. Han var väldigt fascinerad av att se brinnande sten som han betraktade det som. Det var sånt som han hade med sig och som väckte intresse. Och jag menar, dynamiten kom ju att tillverka sedan. Och det är ju i hundraårskriget mellan England och Frankrike som vi har de första kanonerna med dynamit och med krut helt enkelt. Och papperspengarna var ju fascinerade naturligtvis för köpmännen. Men det tog ju dem en viss tid att riktigt ta till sig att det fan, vad det faktiskt var.
Och Marco Polos berömmelse är verkligen inte oförtjänt. Hans resor, oavsett om det är lite oklart kring vad som är 100% sant och inte, är förstås något i särklass. Han klarar av sånt som många andra skulle banga för. Tar sig runt på ställen som är helt främmande för honom, ofta farliga miljöer, i oändligt många mil. Hans anpassningsförmåga och kompetens verkar vara enastående. Men Marco Polos unika ställning i världshistorien handlar också om att han, till skillnad från så många andra, inte har gjort sig känd genom att roffa, röva och kriga till sig land. Istället blir hans stora gärning att sprida sin kunskap och sina erfarenheter vidare. En oskattbar gåva, både till Marco Polos egen tid och historieskrivningen. Han är en nyfiken resenär, en handelsman och en observatör. Ingen krigsherre eller imperialist. Och med sin nyfikenhet, ihop med ett driv, ett stort mod och en hel del lyckliga omständigheter, skriver han in sig i historieböckerna som världens mest kända resenär och upptäckare, i ordets rätta bemärkelse.
Du har lyssnat på PT Historia med Cecilia Dyringer, Pablo Leiva Wenger, Nils Svennem Lundberg och Tove Palin.
Men hur gick det då för Marco Polo efter fängelset? Drog han iväg igen? Eller blev han precis som Bilbo i Tolkiens böcker kvar hemma och drog samma gamla skrönor om och om igen för alla som ville, eller kanske inte ville lyssna?
Han ger sig inte, vad vi vet, ut på några större resor och äventyr efter det, utan han lever ju i stort sett 30 år till i Venedig. Och är mycket förmögen. Hur mycket av den här förmögenheten var sånt som han hade med sig från mongolväldet, det vet vi ju inte, men det är väl att anta att en hel del kommer därifrån i form av ädelstenar och sånt. Han gick på gator, han åkte sin gondol och annat sånt, men det var ju plötsligt liv i den förhållandevis lilla staden Venedig för denna som har suttit på hästrygg och liksom bara plöjt fram över vidderna. Så att hans perspektiv gjorde honom nog lite otåligare än han var innan, för att han inte fick tillgodose sin nyfikenhet.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.